Podplay.
Veckans avsnitt sänds i samarbete med Svenska Frisörskolan. Ja, det kanske är så att du är nyfiken på yrket frisör eller kanske barberare. Då är Svenska Frisörskolan den bästa utbildningen du kan välja. Du kan också få studiestöd när du pluggar där. Läs mer hos svenskafrisörskolan.se. Nu är det dags för ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén och som du kanske vet så har jag haft gäster som har jobbat som poliser från ung ålder ända till de gick i pension. Men så är inte fallet med Paula som är dagens gäst och hon kommer berätta varför det inte blev så. Du kommer också notera att vi har ett litet nytt inslag den här veckan. Det blir juridiksnack med Marie. Och kom gärna med feedback vad du tycker om det här nya inslaget som vi tänkte servera er. Kanske varannat var tredje avsnitt eller något sånt där. Du vet ju att du kan kommentera på Instagram eller på Facebook. I Patreon-avsnittet den här gången så pratar Paula och jag om hennes nya, ja, lite roliga hobby. Stand-up comedy kallas det för. Och sen så har hon också lite tankar kring hur man ska lösa gängkriminaliteten. Du hittar ju bonusmaterial med Paula och med många andra på patreon.com/snutsnack. Ja, nej, men nu river vi igång det här. Men glöm inte att vara försiktig där ute. Och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning.
1310, 1070 kom. 1310, Odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart slut.
Välkommen till Snutnack, Paula.
Tack.
Det här är lite roligt. Vi har ju kommit i kontakt via Ingrid som är en gemensam vän som också har varit med i ett avsnitt av Snutsnack.
Det har inte jag hört.
Va?
Nej, förlåt.
Taskigt. Ingrid, jag hoppas verkligen inte att du lyssnar nu.
För då har du ändå... Jo, men hon är en trogen fan. Hon kommer lyssna.
Hon kommer göra det? Ja. Ah, det är bra, det är bra. Jo, men ni känner varandra via polisjobbet.
Jajamensan, vi träffades 1996. Jag var nyexad aspirant. Och då hade de hört talas om mig. Det kommer en ny aspirant, hon kan 5 språk. Och både hon och Ingrid och Karina bara, vad är det för jävla brud som kommer? Och så kommer jag in där. Jag vet inte vilka språk det jag kan faktiskt. Så kommer jag in där och bara, ursäkta mig, jag vet inte var jag har mitt vapen. Jag tror att jag har glömt min nyckel någonstans. Vänta lite. Ja, och sen då blev det kärlek vid första kastet, ögonkastet. Så att sen dess så blev vi lite lång och lerhalm där faktiskt, jag och Ingrid.
Ja, för ni lirar handboll tillsammans.
Vi lirar handboll också, ja.
Men vad kom tanken kring att liksom, nej men polisyrket verkar ju jättebra för mig.
Ja, jag är då duktig flicka och född på 70-talet. Mm. Och vi flickor, som då gjorde vi som våra föräldrar sa. Och då skulle jag bli journalist. För det tyckte min mamma var ett bra yrke. Och jag har alltid velat engagera mig. Och mitt liksom, det känns som att jag, för att existera måste jag göra skillnad. Jag måste göra någonting för världen. Så. Mm. Och då skulle jag bli journalist. Och så jag läste 1 år media i Ljungskile. Alla bara, åh, i Chile, vad coolt. Nej, i Ljungskile, utanför Göteborg, läste jag 1 år. Och då åkte jag med polis...
En viss skillnad.
Nej, en viss skillnad. En liten nyans. Nej, men då åkte jag med i polisbil och skrev om det. Och då åkte jag med 2 tjejer i Haga eller någonting. Ja, i Göteborg var det. Och då kände jag bara så här, gud, vilken härlig sammanhållning. Alltså, vad gött att få jobba i ett lag. Jag är ju handbollsspelare, jag gillar ju lag liksom. Uh-huh. Och så gjorde de roliga grejer. Jag tänkte, ja men kanske det där. Och sen åkte jag med en gång till ute på Hisingen med 2 gubbar. Förlåt att jag lägger in könsgrejen i det här. Och då åkte vi till en lägenhet och skulle vi då lobba en person, lagen om händelsedagen om brusade personer eller vad det nu står för. Och då var det en fylla där han var jättefull och han hade ramlat och slagit sig så här typ i 60-årsåldern och så han blödde från huvudet. Så tog vi med honom ner i bilen och då sätter de en svart sopsäck över huvudet på honom för att inte han ska bloda ner i bilen.
Men vadå? Inte plast?
Jo, en plastsäck över huvudet. Och att jag inte bara rycker av den och reagerar, jag är ändå 22, alltså jag är ändå inte liksom... Och så sitter jag och bara tänker så här, det här känns så fel. Och så bara...
Men vad då, hur skulle han andas då?
Ja, men alltså det var inte så att de trädde den och så drog ett snöre runt. Nej, men liksom de satte den över huvudet och så sa de så här, nej men du får kolla så att han andas liksom. Så att den var ju liksom lös, men det var ändå en svart sopsäck. Jag har inte drömt det, det var så. Och då kände jag bara så här, nej men det här är ju helt sjukt. Det här är helt sjukt. Det här kan jag göra bättre. Nej, men alltså så här kan det inte gå till. Det här, jag kände bara min ansvarstagande. Nej, jag måste bli polis. Det här kan jag göra bättre. Så här får det inte gå till. Det låter väldigt präktigt. Men det var faktiskt då jag kände, nej, nu söker jag.
Okej, okay, och då sökte du. Och det här var på den tiden då bara skolan låg...
I Södertörn, ja, precis, i Stockholm. Ja.
Var du tvungen att ta dig till Stockholm?
Ja, alltså som göteborgare. Det var, då så sa jag så här, bara, ja, vad som än händer, jag ska i alla fall inte träffa någon jävla stockholmare. Det är ett som är säkert.
Hur gick det då?
Jättebra. Vi har två barn nu. Ja. Ja, men nu är vi skilda, så det ordnar sig. Allting ordnar sig.
Allt har sin tid, Paula.
Ja, nej, men jag träffade honom på polishögskolan som även kallas för äktenskapsskolan.
Ja, klassiskt. Ja. Det är ju hur klassiskt som helst. Ja.
Men det är inte så konstigt faktiskt, nej, egentligen. För att man jobbar olika tider, man kittar ihop sig, man är med om samma saker. Alltså det är inte så konstigt, även om det låter väldigt oromantiskt. Vad träffar du pappa och mamma? Ja, vi gick i samma klass till och med. Att vi har dratt en sån här att när han såg mig så svimmade han och så slog han i huvudet och stod i hand om honom. Så vi har försökt hotta upp den historien lite.
Det är bra, man ska alltid salta lite inför barnen. Men det är lustigt det där med, ja, men då är du är en fin flicka från 70-talet.
Alltså duktig flicka.
Ja, duktig
jag sa inte att jag var fin.
Nej, okej, förlåt.
Okay, prestationsångestdriven.
Ah, just det, duktig flicka. Ja. Just det, duktig flicka. Nej, men jag känner igen det där. Jag brukar säga att jag är en väluppfostrad 60-talist.
Ja.
Och jag hade ju samma, jag ville ju inte bli journalist, men jag ville ju bli skådespelare. Men då var ju min farsa med som, det där att man lydde sina föräldrar, han sa nej, det kan du bara glömma. Mm. Det är inte ett riktigt yrke. Vilket han nog hade lite rätt i på den tiden. Du vet, det var ju två kanaler på tvn och så var det liksom teatrarna, det var det som fanns. Men jag tänker journalist kontra, om man jämför det med polisyrket, är ju inte så vitt skilda världar. Jag tänker på när, var, hur, varför, ställa frågor, vad vet jag det liksom, eller hur? Det finns väl kontakt.
Ja, men det finns vissa likheter, absolut. Ja. Men det du behöver som journalist, som jag känner att jag inte hade, förutom intellektet faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, så är det de här vassa armbågarna. Alltså du måste lite liksom slå dig fram för att komma någon vart liksom.
Just det.
Och sen är jag också, jag är ju lite präktig, jag bara känner det här Aftonbladstuket. Alltså det där bara pang, stora grejer, gräv liksom i det som är göttigt liksom. Nej.
Clickbaiting.
Ja, exakt. Och det är ju värre nu. Det blir ju bara blivit värre och värre. Ja, man läser ju knappt ens. Förut läste man rubriken och ingressen. Nu läser man nästan bara rubriken.
Ja, det är sorgligt. Ja.
Nej, men så ska jag veta ärligt. Jag hade faktiskt inte riktigt armbågar och riktigt så duktig var jag faktiskt inte som journalist. Men det har ju alltid hjälpt. Alltså det kan man ju i alla fall, nu har jag kanske inte så unga lyssnare, men man ångrar ju aldrig en utbildning.
Nej.
Alltså det har ju ändå lyssna, gett
ganska mycket. Det finns unga lyssnare. Ja.
Alla är unga. Jag försöker bara säga ja. Alla är yngre än själv nu för tiden i för sig. Så att det, ja.
Nej, men det är precis. Det ska man ju inte göra. Nej, men man behöver ju inte armboga sig fram för att skriva en anmälan kanske. Beroende på vem man jobbar med då. Men var det du som skrev anmälan eller när det har varit?
Ja, som duktig flicka. Mm. Nej, men sen var det också så att när jag kom ut, 97 kom jag ut, då hade det varit ett stopp ganska länge på utbildade poliser. Så det var liksom lite, dels var det liksom ett behov av många poliser. Och sen, men sen fanns också en trötthet åt de poliserna som var, för de kunde liksom inte gå vidare. De var tvungna att vara på ordningen. De var liksom tvungna att vara kvar. De kunde liksom inte avancera eller gå vidare för att det var brist på poliser. Mm. Så att jag vet inte, det är kanske en egen påhittad teori jag har. Men jag kände att när vi kom ut var det lite trötthet. Jag tycker det var väldigt trötthet i kåren. Mm. Liksom. Det var många som ville vidare, fast på närpolisen eller liksom som ville vidare, eller på ordningen som ville vidare. Så att, då kom jag där ung och överambitiös och skulle kavla upp ärmarna och nu bara jävlar. Så att, jo, jag skrev nog alla i anmälningar.
Hade du en sån... Hade du en, jag säger det för att jag hade det lite grann. En lite så här, jag hade en ganska naiv och romantiserad bild liksom av att nu ska vi verkligen rycka upp den här stan ur träsket liksom, och precis som du säger, kavla upp ärmarna. Men sen när man märker att hur mycket man än kavlar, jag tänker på hur det har gått, vad som har hänt också sen jag har slutat och sen du har slutat också, det kommer vi fram till, så har det ju bara egentligen blir det värre och värre.
Nej, men alltså jag var ju värre än så. Jag såg mig själv som en riddare på en vit häst. Bara galopp, galopp, galopp. Här kommer jag. Nu ska jag rädda er. Och framförallt så har jag alltid brunnit då för vad säger man? Mindre bemedlade områden. Uh-huh. Så bara, här kommer jag, invandrarbarn. Jag ska rädda er från det här. Jag ska ta er ur det här. De bara, what? Vem är du? Vi behöver inte bli räddade. What? Och jag är uppvuxen med två föräldrar som vet bäst. Eller det vet väl alla föräldrar. Men som bara, gör som jag säger så blir allt bra. Så att jag kom ut dit verkligen på min vita riddare. Eller på min häst där. Och så pekar med handen. Bara, men jaha, du blir slagen in i man. Ja, men då gör du så här. Du, då så gör du slut med honom. Och så flyttar du till det här boendet. Och så gör du anmälan. Och så du. Alltså, gud, jag var jätte... kategorisk och som du säger naiv. Alltså man bara, men om ni bara gör som jag säger så blir det ju bra.
Uh-huh.
Men det var ju ingen som lyssnade och det är ju inte så enkelt, för vi har med människor att göra.
Jag vet,
det är
inte
svart. Därför jag var ju för unge. Så på ett sätt kan jag önska egentligen att jag orkade bli polis igen för med den erfarenhet man har. Samtidigt så var det mycket enklare när man var ung, för då var allt svart och vitt. Du är dum, du är snäll, det är rätt, det är fel. Nu är bara allting en stor grå massa.
Mm.
man blir inte klokare med åren på ett sätt. Eller jo, man blir klokare, men man blir ju ovissare, eller vad säger man? Ju mer man vet, desto mindre vet man. Så kanske det heter.
Ja, jag tycker också att man blir mer skraj, tycker jag. Liksom. Mm. Nu har jag en liten dotter och sådär, men man tänker så himla mycket mer på liksom, eventuella faror och försöker vara sådär.
Ja, det är deras pappa. Så att jag, han är rädd för allt. Och då har jag bara, nej. Jag är en sån där dålig mamma. Alltså när mina barn är ute, jag somnar 22. Och så vaknar inte ens när de kommer hem. Alla bara, men du måste ju se att de har kommit hem. Nej, men det gör de. Ja.
Oftast så går det ju bra.
Ja.
Oftast går det ju bra. Men den här liksom Paula som kom ut då med den här lite svartvita tänket. När började du, kunde du känna av liksom att du stötte lite på patrull med liksom din ungdom och din ungdomliga entusiasm.
Nej, men det fick jag ju lite från, jag kommer ihåg några kollegor som bara, tagga ner nu lite Paula. För jag skulle liksom hoppa in i så här ungdomsgäng och så hade jag lärt mig, det är inget, ta ut ledan, och det är ingen idé att snacka med ledan framför de andra, för då kan man bara kaxa sig bara in där, rycka ut ledan, bara kom, vi ska snacka lite. Och då vet jag att någon sa, kan du tagga ner lite liksom? Det här handlar inte om dig. För det var ju det är ju det gör egentligen när man är ung. Det handlar ju mer om mig än om de där andra, om man ska erkänna. Men förlåt mig, din fråga. Nej, men jag kan säga, jag nöttes ju ner. Alltså jag märkte inte det förrän, inte det var för sent, men efter ett tag, liksom, att hur cynisk jag blev. Jag blev jättesynisk.
För det är ju väldigt, det kan man bli väldigt fort.
Ja.
På vilket sätt märkte du då att du blev cynisk?
Nej, men jag har ju alltid vetat, det enda jag vet inte vad jag vill bli fortfarande, fast jag är 51, men jag har alltid vetat att jag vill bli mamma. Men jag kände till slut att jag vill inte sätta barn i den här världen. Den här världen är så hemsk och det kommer bara gå åt skogen och det är bara elände. Jag blev liksom, jag bara såg svart, och då, just eftersom det var någonting jag visste jag ville som jag inte ville längre, det var nog det tydligaste, bara att jag vill inte bli mamma. Den här världen är hemsk, och det är den ju, men den är också fantastisk.
Mm-hmm.
Liksom. Och sen också, och sen, jag vet inte om det är manligt eller kvinnligt, jag vet inte varför jag drar in det hela tiden, men jag har en förmåga att fokusera på det man inte kan förändra.
Som man inte kan förändra?
Ja, okay. Och jag kan ju känna att förutom att det var jobbigt att se all misär som man såg, och man kände att det var så här konstgjord andning hela tiden, och att man kom tillbaka till samma familj, så måste jag säga att den här myndigheten, alltså, helt ärligt, den här statliga myndigheten, oh Jesus Christ. Och när man har ambition, man var bara en siffra liksom, när man har ambitioner, bara, oh, nej, ta det lugnt nu, och dämpa, alltså dödade ju all kreativitet. Alltså jag ska sticka ut hakan nu. Nu pratar jag om att jag var polis på 90-talet, så att jag vet att det är annorlunda nu, men vi behöver inte bli fler. Då behövde vi bara bli bättre, alltså mer engagerade, alltså jobba mer ihop, jobba mer tillsammans. Liksom. Jag kommer aldrig glömma när jag jobbade i Södertörn då, och då satt vi massa närpolisområden, liksom, om man tänker pendeltåget ner liksom, från ner mot Nynäs, hela vägen ner till Nynäshamn, man åker förbi Jordbro, där vet vi alla att det händer grejer, och i Haninge och liksom allting. Och då... Okej, vad ska vi jobba ihop här på näpporna? Vad har ni för problem? Nej, men vi har inga problem. Men då sitter poliser, kollegor sitter bara, nej, men vi har inga problem med Jordbro. Nej, och jag bara, okej, då kan jag säga så här, vi har problem i Skogås. I Skogås har vi problem med de här och de här och de här. Bara så ni vet det. Men hur ska man komma någon vart då, liksom?
Nej, det är intressant. Nej, men jag känner faktiskt igen det, och då kom jag ut precis i början på 90-talet. Och vi var ju ett gäng som var väldigt aktiva och duktiga. Och det var ju mycket så här, dra in svansen, rävjävel, det dammar liksom. Mm. Och de menade på att vi var för liksom som små hetsiga hundar. Men det är man ju ibland när man kommer ut som ny då, på vilket jobb det än är. Och man vill jobba mycket och sådär. Jag tror att det skulle vara viktigt. Jag vet inte hur man gör idag, men det tog man inte riktigt i hand om på alla ställen. Man vill ju fånga bovar, man är sheriff, man är nybliven sheriff, ja. Liksom, man vill ut i stan.
Nej, men, och jag tänker, drömmen är ju verkligen att man, att den entusiasm man har som ung och nybliven, oavsett vilket jobb det är, att den tar tillvara på, blandat då med den erfarenhet. Liksom, gud vad bra att du får igång oss, Paula. Men vet du vad, nu kan du tagga ner lite här. Vi tar din energi och lägger den här. Alltså, och det får jag väl ändå säga att jag ändå hade, det var ändå rätt, jag hade rätt bra chefer måste jag ändå säga, ganska nära mig som försökte att liksom se den här entusiasmen och kanalisera den liksom. Ja, men här kan vi ha din energi. Men där kan vi lugna lite.
Där kan du softa ner. Nej, men det, sen är det ju, när du säger myndigheten och så, det är ju en, nej men det är en koloss på lerfötter, ja. Som är väldigt svårhanterlig, tror jag. Ja, så nu läser man i tidningen och blir bara mörker.
Ja, bara, vill du inte bli polis igen? Ja, för nu outar du att jag inte är kvar. Har du läst tidningen? Varför skulle jag? Och då menar jag inte bara allt som händer, utan även själva organisationen.
Ja, men precis. När farsan började, då var det ju inte ens förstatligat.
Nej.
Så det var en helt annan tid. Men okej, resultatet av att känna så där, och det där tror jag många kan känna, för att det är ju sällan någon ringer till polisen och säger så här, hej kan ni komma för vi har så kul, utan det är ju tvärtom. Och då kommer man ju till det här och jobba i moll, att ständigt jobba i moll i mörker, och så har man ännu mer otur, någon annan åker på de här jobben som trycker in ännu mer cynism liksom i en, så är det ju tungrot ibland.
Och jag tycker den här, jag tyckte det var ändå helt okej debriefing när det hade hänt saker. Mm. Men det var ju när det hade hänt stora grejer. Och då kunde man prata om det. Men det här nötandet pratade man... Jag vet inte hur man ska göra det. Men det här nötandet pratar man inte om. Liksom.
Nej.
Annat än man liksom... Ja, många, vi använder ju humor. Ja, men så här, det är liksom lite... Att man skämtar om det och liksom... Sådär, men jag tror kanske att det är lite bättre nu, att man pratar lite djupare liksom, vad det gör med en. Jag vet inte.
Men där ute i Södertörn då, hur trivdes du liksom generellt då?
Det är ett väldigt häftigt distrikt måste jag säga. För det är ju på landet. Alltså det är ju verkligen på landet. Samt som det är nära storstan. Och det finns som vanligt i den järnväg som delar de som har pengar, de som inte har pengar. Så att det är otroligt omväxlande distrikt måste jag säga. Så att, och jag ibland när man pratar om polisen, framförallt för liksom hur mycket dåliga poliser, det var ju lite det där baseball, alltså det var kanske några
det låg kvar lite
senare, ja, men det låg ändå kvar. Och jag måste säga att jag har faktiskt aldrig ärligt sett någon polis bete sig riktigt illa. Sen kanske man har liksom, ja, inte varit sitt bästa jag alltid, men jag har aldrig sett någon slå någon, jag har aldrig liksom det här liksom när man ska ge igen liksom och bonka och, eller liksom
övervålda liksom.
Ja, och sen klart att man efter ett tag blir lite, alltså man får själv ett filter kanske.
Mm.
Men nej, så att jag måste säga att jag tycker att det ändå var bra folk. Det jag säger är lite lata ibland. Och liksom så. Men annars ett bra folk och ett roligt distrikt liksom. Det måste jag säga. Det var ett gott gäng. Absolut.
För det där märkte jag snabbt. Latheten. Ibland var det ju, hade vi någon handledare och sådär. Och sen så gick det ut ett... Stockholm gick det ut så de kallade för Allanrop till exempel. Mm. Och så var det ett jobb, det kunde vara av olika dignitet. Och då satt ju vår handledare höger fram och hade då hand om radion. Och bara satt med händerna på knät så här. Ja. Och man satt ju och brann där bak. Men ta radion och bara svara på jobbet. Det är ingen som, vi sitter ju fyra aspiranter här och bara som liksom... De andra tjurarna, men han var ju tjuren färden. Han satt ju och luktade där under sin korke. Han bara, ville ju bara sitta och titta på folk. Ja. Liksom. Och det tyckte jag var fruktansvärt enerverande i början.
Nej, och det hade vi nu. Känns som att jag vill inte snacka skit. För det fanns så mycket bra folk. Men jag kommer verkligen ihåg en gång där jag var på det här närpolisen. Och det sker en trafikolycka. Och det är ju inte närpolisens jobb, en trafikolycka. Det är ju trafikpolisen. Så jag bara, ja men ja, och jag bara kände, men vi kan ju gå dit upp. Alltså vi hinner gå till alltså trafikolyckan innan trafikpolisen hinner hit. Nej, det är inte vårt jobb. Ja, nej. Och så en kväll, förlåt, jag måste bara, alltså en kväll när vi kommer, då är vi kanske så här 10-12 poliser på Näpot, och så är det kväll, och så bara, jag bara, gud vad roligt, vad många vi är, vad händer ikväll? Det är fotboll. Då är det fotboll på TV. Alltså, då ska 12 betalare, alltså gud, jag låter så präktig nu, men 12 poliser som skattebetalarna betalar ska titta på fotboll, om det ändå var handboll. Nej, men då ska de titta, då ska vi titta på matchen, för det händer ännu ingenting under matchen. Nej, visst, det kanske det inte gör, men det finns ju alltid saker att åka på liksom. Då ska 12, alltså, jag är ledsen. Det är någon som sitter kvar liksom.
Ja.
Men det var inga elaka människor, det var goda människor. Det var bara att de blev liksom, man blir trött, alltså, ihop, när man kör ihop oss i den organisationen. Det hände någonting med varje, för varje individ var bra och ambitiös, och nästan alla ville bli poliser för att göra skillnad. Men sen hände någonting i den här stora organisationen, massan, att det blir något vått täcke av, och det kanske, man kanske inte har tid med det nu. Det är kanske så mycket jobb nu och så lite polis, jag vet inte. Men då var det ändå.
Det finns ju mycket, tror jag, som gör att det där täcket lägger sig över en grupp liksom. Och det kan ju vara också det man gör, det ger inget resultat.
Ja.
De grejerna man får iväg till åklagaren resulterar inte heller någonting. Folk går fria. Folk sitter häktade men blir friade, får höga skadestånd. Man blir så här, men vad är det? Vad gör vi för nytta då om det blir så här? Och det är,
och vad skickar vi ut då till vanligt folk, exakt, som inte heller vill anmäla? Så ska vi, det blir en ond cirkel liksom.
Och folk, jag menar, idag jag träffade på någon som bara, men jag sköt, jag anmäla det liksom. Jag hade inbrott i garaget, och bara, vad ska jag anmäla det?
Nej, men så känner jag varenda gång och säger så här, anmälen har gått ner. Bara, det är för att folk inte orkar längre.
De anmäler ju bara för att få ett papper till försäkringsbolaget.
Och överstiger inte det då 1500, då orkar man väl inte ens det liksom.
Nej, alltså värdet, precis.
Så att det är självrisken.
Men den här grejen som, jag tänkte du, när du börjar på polishögskolan, man vill fånga bovar, det ska vara lite biljakt och lite spänning och så här, hur mycket blev det av det?
Ja, alltså jag skulle vilja säga, till skillnad då från min exman då som jag träffade, han jobbade in i stan. Då var det lite mer tjuv och polis. Det var lite mer anonymt. Mm. I Södertörn blev det mycket mer socialsekreterare skulle jag säga. Det är klart att det blev några biljakter på 73an. men annars så skulle jag säga att det var väldigt mycket att åka hem till folk. Och samma folk. Alltså jag kände att nu hamnade jag ganska snabbt på närpolisen då. Så att jag kände att det blev ganska mycket socialsekreterare. Det blev inte så mycket tjuv och polis. Men å andra sidan så var det ju där jag har hjärtat. Så att på ett sätt var det väl dit jag ville också.
Hur var det socialsekreterarjobbet då? Kunde du ge ett exempel då? Du kommer till en familj och har det varit bråk? Eller var det varit...
Ja, nej men precis. Jag kommer så väl ihåg en familj. Och då ringer då grannar då och för att det är troligtvis kvinnan som blir misshandlad. Och så kommer vi in dit liksom. Och då är det ju en kvinna som har blivit misshandlad av sin man. Och så har de tre barn där inne liksom. Och jag kommer så väl ihåg, Micke, han är världens bästa polis. Han sätter sig ner och ska liksom, vi stormar nästan in i den här lägenheten, för det är ganska bråkigt. Och han sätter sig ner och ska säga liksom, till den lilla killen liksom, säga någonting. Och han får värsta örfilen. Alltså han kanske är 4 bast. Och han örfilar Micke. Och jag vet att vi blir alla så chockade. Och det var ju bara för att han kom för nära. Alltså han bara kom in i deras vi kommer in i deras hem. Och det blev bara för mycket för den här lilla. Så han gjorde ju ingenting åt det där. Det var ju bara låtsas som att det inte hände. Men då kom vi dit och så blir det ju då att man får sitta och prata med henne och barnen och allting. Och så tog vi väl dem därifrån och sen så 2 veckor senare då kommer vi tillbaka. Och då blir man, och då fastnar man också på det här, vad fan gör sosse? Och så blir man skitförbannad, de tycker inte de gör någonting, de är där mesar. Men de har ju också med människor att göra, de kan ju inte heller alltid tvinga. Men kan de vara tuffare ändå tycker jag. Inte sluta gömma sig bakom sekretessen. Den kan man bryta nämligen.
Ja, det var väldigt mycket sånt. De får reda på allt från oss och sen, men inte liksom tvärtom.
Och det var nog, det tror jag faktiskt var lite enklare för. Att man kunde prata lite mer öppet. För varför gör man det? För individens bästa, inte för något annat. Och jag tror att många säger att vi måste ha bättre lagar, bättre. Jag tror att vi ska vara bättre på de lagar vi har, för jag tror att vi har mycket mer utrymme än vad vi tror, både i strängare straff om det nu är något att eftertrakta eller liksom att kringgå sekretessen på ett lagligt sätt.
Sen är det ju rent vansinnigt den här sekretessen som är. Men jag nämnde innan vi började spela in här att det var Försäkringskassan när de hade en dag, och då var det de som hette, jag tror det är särskilda utredningar, det är de som utreder folk som får bidrag som de inte har rätt till, till exempel. Det dyker alltid upp i Expressen och vet, åh, han kan gå liksom. Han var ju, nu är han på semester och kan gå. De får iväg väldigt, väldigt få grejer till polisen som ens går vidare till åklagaren. Men de får inte samköra register. Alltså vi måste ju börja samarbeta för att få ihop vad folk pysslar med. Det är så dumt.
Ja, och sen så bara, du googlar på någonting. Jag googlar på en grej och sen bara, sen får jag 70-11 000 annonser om det. Mm. Och sen så, alltså jag, Google kan ju berätta allt om mig. Alltså allting delar, så det är så konstigt. Alltså det var en konstig liknelse, men ibland kan vi dela allt och allting är helt öppet. Och ibland så är det ingenting. Liksom. Men ibland skulle jag vilja veta vad som hände om folk faktiskt delade lite mer. Ja, då får, har du, finns det några prejudikat? Liksom? Alltså, ja. att folk var lite modigare.
Vi fick ju inte höra av oss till fogden när folk hade skulder och sånt. Men då gick vi ju runt det. Då hade vi ju besök av en kronokommissarie som berättade att nej, men anonyma tips är ju aldrig... Mm. Så jag ringde från polisstationen och gav ett anonymt tips om att på polisstationen i fack 7 hos vakthavande befäl så ligger det nog 69 000. Mm. Ja, då åkte de dit och hämtade det. Mm. Alltså det är ju så töntigt. Så inte men det är det helt
men liksom, det är ändå så här, yrkeskriminella. Alltså de har, det är ju deras jobb, de är ju skitduktiga på det. Om vi då ska sitta med våra redskap kvar sen 50 år, det går ju inte. Vi måste ju också utveckla.
Ja. Nej, helt otroligt faktiskt, helt otroligt. Nu bryter vi av för lite juridiksnack med Marie Wallin. Ja, kära lyssnare, där bryter vi av avsnittet lite grann. Det är dags för ett nytt inslag i Snutsnack, nämligen juridik med MV. Varmt välkommen Marie Wallin från rättnu.se.
Ja, tack.
Så här är det, du har ju varit gäst i avsnitt 270 av Snutsnack.
Ja, stämmer.
Där pratade vi mycket juridik.
Ja.
Men vi säger så här, för de som inte lyssnade på det avsnittet, kan du bara hisspitcha vad du har gjort?
Vem jag är?
Ja, ja. Precis.
Nej, men Marie Wallin då, med initialerna MV.
Precis, Snutsnacks GV ska
jag. Och nej, men jag är då jurist med bakgrund som åklagare och även jobbat inom polisen. Så att det var därför det var roligt med Snutsnack, att jag kände att jag har jobbat mycket med snutar och med de frågorna. Och nu är mitt egna företag Rätt Nu då, så håller jag fortfarande på att utbilda poliser och även andra. Men liksom om juridik och straff och processrätt och mycket koppling mot finansiella brott. Mm. Men även relationsbrott och sexualbrott och sådär. Så skriver läroböcker och jobbar som målsägandebiträde och ja.
Men superintressant, och det var ju så att när vi träffades så kom vi på, men ska vi göra någonting ihop här? Och då kom vi på att vi kanske ska göra en liten, som en faktaruta, fast om du tänker i en tidning så är det
en faktaruta. En digital faktaruta.
Där du med din kunskap ska presentera lite intressanta fall, juridiska fall, och där också förhoppningen att våra lyssnare ska kunna höra av sig och få svar på om de har några juridiska spörsmål.
Mm.
Så du som lyssnar nu, du får gärna komma med feedback vad du tycker om det här inslaget. Och jag vet att du Marie idag har med dig någonting som, ja, för mig i alla fall, ganska nytt. Jag känner igen ordet.
Mm.
Kronvittne.
Mm.
Hur kommer det sig att du tänkte på det här?
Ja, men det är ett rättsfall som kom från Högsta domstolen slutet av december. Som tar
22
upp,
alltså.
Ja, precis. Så det är lite, har någon månad på nacken. Mm. Men just att det kanske inte det står i alla tidningar eller så. Men utifrån den paragrafen som handlar om det här med att man liksom hjälper polisen i en utredning. Och kronvittnen, det är ju det här när man pratar om någon annans skuld. Mm. Men det här rättsfallet, det handlar liksom om att man pratar om sin egen skuld, men ändå liksom hjälper polisen, och med det att man då kan få ett sänkt straff.
Okej, du berättade för mig att den här domen då är så kallad prejudikat.
Mm. Och, ja, det är ju som
då får väl jag fråga dig, om vi börjar där liksom. Ja. Vad då prejudikat?
Men det är ju sånt där begrepp som en del slänger sig med utan att förklara det. Mm. Och då kan det ibland bli att man tänker att man inte behöver förklara det. Men samtidigt är det jättebra ibland att stanna upp och bara, vad är prejudikat? Och det är just att Högsta domstolen har ju den uppgiften att vara vägledande. Att de dömer ju inte av, tingsrätten och hovrätten har ju mer så här, vi ska lite mer producera rättsfall.
Mm.
Men sen om man ska få någonting till Högsta domstolen så måste man ha så här prövningstillstånd. Och då tittar de ju igenom, är det här någonting som är principiellt viktigt och att det då ska kunna vara vägledande till oss lägre i rangordning hur vi ska använda de här paragraferna. Och då har man hittat det där ordet prejudikat. Så att om man ska vara, liksom det här juridikspråket, då, Högsta domstolen har kommit med ett prejudikat, ja, en dom.
Just det, ja. För deras domare är helt enkelt en vägvisare för lägre rätt.
Ja, och samtidigt är det ju också bara en dom i ett enskilt fall. Så det är ju fortfarande bara så här, de uttalar sig bara om det fallet ändå.
Mm.
Så man får ändå inte dra för långa slutsatser av, ja men då kommer det bli så här i alla fall. Men det är ändå så här, som i det här fallet, då berättar ändå domstolen att, men okej, i den här specifika situationen så tyckte vi då som Högsta domstol att de här personerna ska få lägre straff.
Men finns det alltså en, står det, alltså har vi det i lagen så där i någon paragraf?
Ja.
Så att du kan få sängstraff. Var hittar man det?
Då är det i ett kapitel i brottsbalken, 29 kapitlet. Och det, i och med att vi fick in, för det är det här som är lite, i vanliga fall så har man bara haft möjlighet att kunna få liksom lägre straff om man berättar om sin egen brottslighet.
Men det verkar ju lite, vadå, man kan rabattera sig själv liksom.
Ja.
Det har ju varit mycket rabatter redan.
Och det här är ju lite så här, vad är det som krävs för att man ska kunna få det, alltså sänkt fängelsestraff?
Ja.
Och då har man liksom sagt i den här 29.5 tidigare, men nu har man flyttat över den i 29.5a. Det här är liksom teknikaliteter, men det är där man nu har två stycken i den paragrafen. Det första stycket handlar om att så här, du på ett sätt som är liksom inte bara att du svarar på frågor i ett förhör, utan att du har haft en avgörande betydelse för att utredningen, att man till exempel startar en förundersökning, att man hittar vapnen, att man kan gå vidare med en husrannsakan, att man får en adress, alltså så här, avgörande bra information som man sen då tittar på, så här, okej, har det att göra med din egen skuld?
Mm.
Ja, och det har ju inte varit så kontroversiellt tidigare, men då har du kunnat få ett lägre straff för att du liksom, det är ditt eget brott och du har hjälpt polisen på ett sätt så att de, liksom, du har hjälpt dig själv att sätta dit dig själv.
Men hur var det i det här fallet som har
kommit? Jo, men då var det en sån, och det är det som är skillnaden, bara för att säga att det här med kronvittne, då är det att du liksom berättar om någon annans brottslighet där du själv också är en del och då kan få lägre straff själv.
För det känner man igen från amerikanska filmer. Och
ja, och det är det som är det nya i Sverige då, det här som är andra stycket i samma paragraf, och det är det här när du liksom berättar om annans brottslighet som man då säger kronvittne och att du då ska få strafflindring i det. Men det här fallet som det var liksom det här första stycket, att du i den situationen som var här, en person som ringer polisen och berättar att det är liksom grovt vapenbrott och det är grovt narkotikabrott. Jag är inblandad och en till. På den här adressen kommer ni hitta knark och vapen, om man bara ska göra en snabb sammanfattning. Och så gör man det.
Okay.
Och då är det så här, utan den uppgiften till polisen så hade inte den här utredningen kunnat ske.
De drog igång hela utredningen, ja. Själva, de misstänkta.
Och då var ju det i situationen som man då får läsa sig till. Nu vet man ju inte vad som är fakta, men det som man kan läsa i domen, att de själva var så pressade och stressade och hotade. Och av den anledningen då väljer att berätta för polisen att det här är på gång och så vidare. Men med det åker de ju ändå dit på långa fängelsestraff. Men då tycker Högsta domstolen att nej, men vi tar i alla fall bort 2 år.
Oj, det är ändå ganska mycket.
Så det är mycket. Och
vad fick de då i hovrätten?
De hade fått 6 år och nu blir det 4, om jag kommer ihåg rätt. Och det blir ju ändå en skillnad, ja, från 6 till 4 år.
Mm.
Och då säger man ju dyster med Högsta domstolen, eftersom de uppgifter om egen brottslighet som lämnas hade avgörande betydelse för utredningens genomförande, för att de kunde säkra bevisning och för att det överhuvudtaget inleddes en förundersökning.
Mm. Det kan man ju köpa, det är ju verkligen viktig information då.
Mm. Och det är därför också viktigt att det är inte varje gång man hjälper polisen som man då kan förvänta sig en strafflindring.
Nej.
Och det är det där som ibland kan bli att man drar för långa slutsatser. Ja, men okej, så hjälper man polisen, då ska man minsann få rabatt. Att det blir för långa. Utan det är så här, i den här situationen som var så allvarlig brottslighet och så allvarliga uppgifter som de kunde lämna till polisen. Ja, men då ska de få någonting tillbaka.
Men då har vi ännu inte något prejudikat vad gäller att gola ner någon annan.
Ja, inte på samma tydlighet där, utan det är fortfarande med att vi väntar lite på mer hjälp i hur man ska bedöma de där frågorna.
För det är ju väldigt vad du nämnde någonting där, att man kan inte få liksom sängstraff bara för att man liksom sitter i ett förhör. För många idag
inga kommentarer.
Ingenting förrän det är dags för till exempel tingsrättsförhandling då.
Mm. Och det är väl därför det är viktigt att säga att den här situationen är väldigt speciell. Och det kan vi bara när man pratar om det. Det blir grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott. Det blir ändå långa fängelsestraff. Och det de gör är, hej polisen, ett brott är liksom här och nu som inte ni skulle upptäcka troligen annars.
Mm.
Men de menar ju utifrån, som jag förstår, att de var så hotade och rädda. Så att det som kanske annars låg i risk var att de skulle dö. Alltså,
De kände det fanns så. De hellre liksom 4 år i finkan, 6 då, än att fortsätta med den här aktiviteten med fel typ.
Det verkade vara, när man läser mellan raderna, att det var väldigt rädda personer.
Ja, jag fattar.
Så att det kanske inte var det fina syftet att nu ska vi se till att det
här... Rättvisa skipas.
Nej, men jag tror... Människan är väl egoistisk av naturen. Men, alltså, men det är det man lite bortser ifrån. Det spelar liksom ingen roll motivet för att du gör det, utan rent krasst och fysiskt i den här situationen så hade inte polisen gjort husrannsakan och hittat det här om inte de där samtalen hade kommit. Så det är ju liksom att det här tipset är ju väldigt bra, men bara att det också blandar in egen skuld.
Just det. Just det här fallet var det just egen skuld.
Ja.
Ja, men då väntar vi på ett till från Högsta domstolen då, när vi pratar om någon annan skuld och se. Då kan man ju tänka sig att det måste verkligen vara någonting som har gjort att också utredningen har påverkats ganska mycket.
Ja, och sen hur mycket det är i just månader, år. Det är där det är väldigt svårt att veta vad är det liksom ligger på bordet.
Mm.
Om jag börjar prata om annans brottslighet, vad riskerar jag då? Kontra vad är det jag kan få?
Mm.
Och det där är ju någonting som åklagaren ska liksom kunna bedöma eller kalkylera. Och det är ju jättesvårt. Och då blir det ännu svårare, tänker jag, för poliser och polisanställda som ska hålla förhör. Och försöka få folk att börja prata. Men okej, vad är det jag kan vinna då?
Just det.
Och när man inte riktigt vet det,
nej,
så är det ju en trovärdighetsdel också. Så att ibland kan det vara jättefina lagparagrafer, men hur fasen ska vi använda dem så att det inte blir farligt? För då kan det bli också att man sitter och lovar någon. Ja, men om du pratar då, så tittar man på den här domen. Ja, men du kommer få 2 år mindre. Att man liksom drar...
Nej, det kan man inte veta.
Och så kan man inte göra, utan det är så här, i den här situationen här så sänkte man med 2 år.
Mm.
Så egentligen, så här, vad är det för vägledning? Ja, i den här situationen så har man något liknande fall, så kan man ju se, okej, då borde det nog kunna luta åt 2 år.
Mm.
Men mer tydligt än så. Och det är därför det är med de här bedömningarna.
Men det är inte lätt ändå. Det är därför det är så bra att vi har kallat in dig, Marie. Och det här var ett jätteintressant case, och jag vet att du har fler på lager. Och de ska vi givetvis ta upp vid ett annat tillfälle. Marie Wallin från rättnu.se. Tack för det här.
Ja, tack själv.
Jag brukar alltid fråga om ett minne nu. Du har redan berättat sköna minnesbilder här från Södertörn. Men det brukar alltid vara att man har några stycken som poppar upp lite mer. Vad har du? För jag vet att du var ju inte polis så många år egentligen.
Nej. Ja, mellan 94 och 00.
Ja.
Nej, men det minnet som dyker upp, för jag visste jag skulle få frågan, det är DOL 142.
Okej.
Okay. Det var knarkarbilen då i Södertörn. Och
vad var det för typ av bil?
Nej, du kan inte fråga mig sånt. Du kan inte.
Men var det någon sån gammal
Volvo? Det var en svart bil. Nej, det var någon sån liten knark. Nej, men det var lite finare bil. Jag hittar på nu. Det var en svart Merca. Men den är nog skrotad nu. Men då, och vi jagar den. Man jagar alltid den. Så är det bara. För man hittar alltid någonting i den bilen. Och vi hittar den, jag och Backis. Och vi åker 73an mot Stockholm. Och det går jättefort. Och de drar ju såklart. De kör av vägen. Och de voltar inte, men de snurrar runt. Och rakt ut i vägen.
På 73an då?
Ja, på 73an. Mm. Och min första reaktion är, jag kör inte, utan det är Backis som kör. Jag bara tar näven i instrumentet och bara, ja! Ja! Innan jag har någon aning om hur det går för dem. Och sen bara rusar jag ut, hungrig som jag är. Och så bara ut med dem där. Och då hade de ju knark på sig. Och jag bara grep dem. Och det kan man ju inte, man kan inte gripa någon för innehav. Alltså...
Eget kan man göra.
Ja, men det var ju så lite då. Så vi bara slet in dem här. Och mina befäl bara, åh, nu ska vi se, varför slet vi in dem här? Nu måste vi rädda Paula här. Och så. Men det som fastnade hos mig var att, hjälp, vem har jag blivit? Alltså innan jag vet hur det gick för dem, så är jag så jäkla glad att vi fick dem. Och jag vill inte, det kan låta futtigt för vissa, men jag bara känner så här, nej, jag vill inte vara så. Jag är en snäll människa. Jag vill inte vara att det första jag känner är bara, ja. Men alltså lite knark, alltså förlåt. Det var ju inte så att de hade mördat någon.
Nej, nej.
Men jag reagerar ju som att liksom, alltså jag tappar proportionerna. Så att det är väl den här händelsen med bilen där jag bara skriker ja innan jag vet hur det har gått. Och sen är det en annan kille som, en ungdomskriminell som kör in i ett träd och dör. Och min första känsla är också, hur fan vad gött. Hur fan vad han har förstört så många, för så många andra oskyldiga människor. Hur fan vad gött att bli av med honom. Och kände bara, nej men gud, vem är jag? Nej men alltså gud, nej men nej, så här vill inte jag vara. Jag vill inte vara så här cynisk, jag vill inte vara så här hård. Jag vill vara naiv, jag vill bara, åh nej men vi kan rädda alla, alla kan få 17 chanser och alla, finns något gott i alla. Jag vill vara sån, jag vill inte vara den här. Ja, så det är verkligen...
Du hade förändrats lite.
Alltså, ja, gud ja.
Och på hur många år skulle du säga ungefär?
Du har ju redan sagt att det inte var så många år.
Nej, men, så, tänkte du, när kom det efter 6 månader? Eller?
Nej, men det kom nog efter 2-2,5 år ungefär.
Ja.
Faktiskt.
Nej, men... Och det är klart, jag kan verkligen förstå frustrationen just när man träffar samma människor. Det var ju lite så när jag jobbade på Plattan. Dels jobbade jag ju där i uniform i en grupp som bara var där.
Mm.
Kunde ju namnen på alla. Mm. Det var ju liksom som folks vardagsrum egentligen kan man säga. De kom ner dit och hängde där. De hjälpte en ibland. Hasse, den där killen där. Och så fick man ju lära känna folk. Men det var ju också... alla ljuger. Man fick den känslan. Mm. Alla ljuger. Alla människor ljuger. Konstant. Mm. Och så dumljuger också.
Mm.
Alltså måste du ljuga om... Jag säger ju att jag såg dig. Jag säger att jag såg dig. Nej, det var inte så. Det var inte jag. Nej. Filmat folk och visar upp filmer. Nej, det är inte jag. Ja, men du ser ju dig själv på filmen.
Och till slut blir man ju helt... tvila på sig själv. Bara, vad är det jag som är dum i huvudet? Nej,
det kan ju tära på honom ibland, verkligen. Men vad var anledningen till att du slutade då?
Nej, men det var jag kände att jag mådde psykiskt dåligt, helt enkelt. Jag blev deprimerad. Jag blev cynisk och tappade tron på det mesta. Så jag tog känsligt ett halvår.
Okej.
Och då saknade inte jag jobbet, polisyrket, en enda dag. Och då kände jag, då ska jag nog inte vara polis. Mm. Sen har jag är inte född med jag är inte född med något tålamod. Jag tänkte säga inte världens största, men jag har inget tålamod. Så att när det hade gått ett halvår, då fick man ju inte vara mer känslig. Då hade jag en kontakt med någon på personalen, någon polis på personalen där som sa att jag kan tänka mig att gå tillbaka, men jag klarar inte yttre tjänst. Jag klarar inte att möta misären nu, utan då får jag någon annanstans. Och då var det just det här att det var lite brist på poliser som bara, nej men det finns bara yttre tjänst.
Mm.
Ja, finns det bara yttre tjänst, då får jag säga upp mig. Ja, okej. Okay, hej. Alltså det var verkligen så. Och det kan man tycka vad man vill om. Men jag tänker bara apropå skattebetalarnas pengar. Jag kostade ändå 1 miljon att utbilda.
Mm.
Och jobbade bara i 3 år. Så att, med facit i hand kan jag tänka att man... Eller jag egentligen är jätteglad att jag inte är polis längre. Men ändå ett jädra slöseri bara. Liksom. För jag var ingen dålig polis.
Nej.
Det var bara att det kostade mig för mycket. Det var ganska bra när jag hade taggat ner lite. Och inte var så hetsig. Men
din klasskompis då, som du blev ihop med.
Ja.
Vad tyckte han om det här? Liksom? Kom igen nu eller gör som du känner. Oh, eller
han
hur
skulle nog säga att det bästa jag gjort var slut inom polisen. Alltså, nej, men jag all energi, som duktig flicka, då lägger man all energi på jobbet.
Mm.
Så att så jag var ju ingen rolig hemma och inte glad.
Okay.
Men jag blev ju glad sen när jag hade sett upp mig. Och vi fick ju två jättefina barn. Så att det löste sig ju till slut.
Så
varför han är kvar, det är ju, tror jag, för att han har förmågan att fokusera på det som går att förändra. Och så, ja, men han är också jättefrustrerad ibland inom myndigheten. Men han kör sin inne och han tuggar på liksom.
Jag tror faktiskt man ska, det kanske låter lite, men jag tror man ska ha kurs i, jag vet inte, kurs eller vad man säger. Man måste bli mer mentalt förberedd på att man borde sudda ut lite av den här bilden som man har. Man behöver inte vara ung för att ha den, att vilja förändra och komma ut. Men det kanske kommer vara så att du kommer inte se rent visuellt någon skillnad på samhället eller det området som du jobbar i. Och det ska du vara liksom, du ska vara förberedd för det. För det tror jag tar på många att liksom, vadå, jag är slitig, det är övertid, det är sliter på, vi har gripit nu liksom, varje pass och griper vi folk, händer absolut ingenting.
Nej. Och sen också blandat med det, nu när du sa det så kommer jag bara tänka på, jag tänker så här, vad drabbas de flesta av i hela Sverige? Ja, inbrott. Ja. Och så då tänka på att om du möter en som får inbrott på ett bra sätt, för det är ju det tråkigaste jobbet att åka på. Mm. Inbrott, det kommer aldrig klaras upp. Det är ingen spänning, för de har redan försvunnit. Och så är det bara någon som är ledsen och så tycker man att det här är inte så farligt. Herregud, varför är ni så? Men om man gör det bra, så tänk vilken impact det får på dem. Liksom, att man verkligen tar det seriöst. Nu tror jag man tar det seriösare nu än på min tid. Liksom, för det finns mer teknisk möjlighet att få fast folk. Men att liksom, det spelar också roll. Alltså varje litet möte du har.
Mm.
Det spelar roll för den här lilla individen.
Mm.
Och det kommer sprida sig. Alltså good deeds, det sprider sig. Liksom, en trygghetskänsla. Liksom, och en bra känsla. Även de där små sakerna. För det är inte det man tänker. Ja, jag ska göra ett bra ingripande. Det är ett inbrott. Jag ska vara trevlig mot dem. Ja, vad kommer det spela för roll? Nej, men jag tror att det gör det.
Mm.
Och om man pratar om det. Att det också är att göra skillnad.
Just det, precis. Ja. Inte bara gripa folk.
Nej, men precis.
Den här miljonen som som lades på dig då.
Jag har redan roligt samvete för den.
Tycker du att den utbildningen var liksom adekvat med tanke på det som när du kom ut liksom?
Alltså jag tyckte att upplägget på den, när vi gick så var det ju ett år teori på skolan och på en skola som jag ändå tycker blir lite bra, för det blir ändå en slags kultur som man kan ha kontroll på där.
Mm.
Sen var det 1,5 års praktik då man jobbade som en riktig polis och vi hoppade runt på olika ställen. Och sen hade vi ett halvår till tillbaka på skolan. Det var jättebra, för att teori är en sak, praktik en annan, och bara hur i helvete hänger det här ihop?
Mm.
Och då kunde man ju snacka om det. Så att jag tyckte att framförallt det sista halvåret, då tyckte jag det var väldigt bra på POS. För vi hade en väldigt bra lärare, Johan tror han hette. Och vi ställde så nära liksom, vi hade bra diskussioner. Ja, men vad händer om din kollega kommer full? Alltså, eller om du känner att han eller hon luktar alkohol och sätter dig i bilen. Alla bara, då anmäler jag dig till min närmsta. Det var ingen jävel som kommer anmäla. Först kommer man förneka, bara, nej det var nog inte alkohol. Det var nog något annat jag kände. Eller, alltså, och då kunde vi ha såna bra diskussioner. Okej, vi alla vet vad vi ska göra. Men vad gör vi egentligen och hur ska vi prata om det?
Mm.
Så på så sätt var det bra.
Det var kul. Jag jobbade ju som lärare 2 år. Jag berättade om exempel om en väldigt dålig polis som gjorde en väldigt dåligt ingripande. Och jag frågade ju klassen då vad man skulle göra. Jo, man skulle avskedas och anmälas och allting. Och så okej, men det var jag. Och det blev ett ganska bra uppvaknande liksom. Det var inget så här att han stal, det var inget så, men det var alla har vi gjort mindre bra ingripanden och gjort saker som inte var 100%. Och då tror jag att man får börja tänka lite grann att det är precis som det du sa i början av avsnittet, att det är liksom inte svart eller vitt, det kanske man tror ibland. Människor så komplext. Vad gör det? Någon snor godis från en godisskål vid en husransakan. Jag anmäler till närmsta förman. Ja, det är vad du ska säga. Jag vet det. Men vad kommer hända då? Kommer du göra det? Eller kommer du ens våga ta upp det? För att han är ju 3 år äldre i tjänst än vad du är. Mm. Tog han verkligen? Vadå? Tog han ett vinigum eller vadå? Mm. Vad var han tog? Så detta, alltså, ska du dra igång?
Fick du inte smaka, var det därför du ska anmäla eller?
Ja, precis. Ja, blir... Och du vet mycket väl att han eventuellt ska skilja sig, så det är liksom inte så jävla schysst om du tar upp det just nu.
Nej.
Ja, men man bara kan bolla upp vilka exempel som helst. Det är så mycket som suddar ut saker och ting som är väldigt svarta och vita i början. Oerhört komplext.
Nej, men så tillbaka till din fråga. Jag tycker ändå att POS då, att det ändå var hyfsad utbildning. Sen var ju psykologin kunde väl varit på en liten avancerad. Det enda jag kommer ihåg var att han hade en sån här sälskinsväst.
Va?
Det är den där vi...
Den läraren hade inte jag.
han typ såg ut som lite G.V. Persson och sen hade han en sälskinsväst. Och det är nog det enda vi kommer ihåg av psykologin. Vi kommer inte ihåg så mycket annat. Men ja.
Var det fel att söka?
Alltså jag ångrar inte en sekund att jag gjort det.
Nej.
För att det är ju verkligen, det är ju livet på riktigt.
Mm.
Alltså så, man får se så mycket roligt, tråkigt, dråpligt. Ja, men det är ju ändå livet. Jag är ju väldigt tacksam ändå för den tiden. Nu är inte jag, alltså jag har haft en väldigt bra uppväxt, men jag är ändå ganska medveten om vad det finns runt omkring oss. Mm. Liksom. Men jag skulle aldrig vilja vara utan den tiden faktiskt.
Men det är intressant, för vi lever ju alla i våra bubblor, liksom, i vår egen sfär kan man säga. Man har sig själv och sin familj, sina nära, och så åker den där bubblan runt liksom, och den studsar mot andra bubblor som man inte vet vad det är för bubblor.
Ja.
Men när man jobbar som polis så får man ju spräcka en ganska stor bubbla och komma in i en... för mig var det ju också så här, uppvuxen i ett väldigt så här, ett bra område, kommer från... inget problem egentligen. Nej. Ja. Okej, det är sannolikt modifikation.
Ja, men alla har vi vårt.
Ja, precis. Men jag blev ju väldigt chockad av vissa saker. Liksom. Mm. Komma hem till människor, inse att liksom, kan man ens... Och då pratar jag inte ens om att bo. Kan man ens vistas i en sån här bostad, lägenhet till exempel? Gå ner, jag var ju på en sån här, du vet... Sen när jag började på GLG så sparade jag hade ju så långt hår och långt svart hår liksom och sådär. Och skickade ju ner mig på sådana här klubbar, du vet, sådana där... Nej, men skickade ju ner mig på någon sån här bögeporrklubb en gång så att jag kunde sova på en natten. Vet, man hade varit med döda människor och trafikolyckor och allting. Men jag kunde inte få ihop det. Jag kunde inte få ihop det ens liksom... Det är så lätt om någon har blivit knivhuggen. Men då förstår man, det blöder och allting.
Exakt.
Men vad håller ni på med? Liksom? Går ni i den här källan? Och det var så, för mig var det helt skumt.
Nej, men vad folk utsätter sig för. Alltså,
crazy.
Och det var ju jobbigt när man var ung. Man bara, men det där är ju inte bra för dig. Gör inte så. Så att det har ju verkligen, nej, men det har verkligen skapat en jättestor förståelse. Alltså, för vad människor... acceptera eller vad de liksom, vilka val de gör. Nej, den vill jag inte vara utan faktiskt.
Mm.
Och sen så vad man lärde sig också liksom vad folk hur mycket kulturen och de man liksom växer upp med, vad de betyder. Hur olika liksom jag är uppvuxen typ på ett ganska tjusigt ställe i Göteborg. Men jag är uppvuxen med en ensamstående mamma. Så ekonomiskt har vi inte haft så bra, men jag har haft, liksom, hon har haft kultur och litteratur och pengar ändå. Det var först när jag läste sociologi, jag fick lite prestationsångest när jag skulle läsa lite på universitetet om någon jävla anledning. Och då var jag typ så här 25 eller något. Då pratade vi om klassskillnader. Och då var det så här, jag vet inte om det här med arbetarklass eller medelklass eller så där. Jag vet inte riktigt vad jag ska kalla mig. Så sa jag det, att jag är liksom ekonomiskt sett i arbetarklass, men liksom kulturellt och bara. Och då är det en tjej som säger så här, min morsa står vid bandet och farsan sitter inne, räcker det som arbetarklass för dig eller? Och jag bara, ups. Och vad vill jag säga med det här nu då? Alltså, jag har tappat bort mig lite där. Men jag tror ändå, men när man kommer ut där till de här ungdomarna framför allt liksom, hur de inte har en tro på sig själva, hur de liksom inte tänker att de är värda någonting. Liksom, för jag är ändå uppvuxen med att vill du så kan du.
Mm.
Och du kan och du får. Och det är din rättighet.
Ja.
Att, det är både din rättighet och skyldighet att du måste göra någonting med ditt liv.
Mm. Men var är hindren för ungdomar idag? Det finns ju utbildning.
Nej, men det är
finns...
ju psykologi. Alltså, det är ju kultur. Alltså, det är ju deras inre... Tror jag. Sen så, apropå bubblor, herregud. Jag vet inte. Jag vet inte hur mycket fördomar det finns där ute.
Oj, oj, oj.
Jag sa ju precis till dig, jag söker jobb nu och så heter jag Jäger i efternamn. Jag har inte fått komma på en enda intervju på typ 3 månader. Jag bara, nej, det är jag, för att jag är blatte. Det är för att jag är invandrare. Och det,
glöm inte kvinna också.
Ja, fan, ja, just det också. Ja. Och det kan man ju skoja om, men jag vet inte alla de här som säger att de inte får komma på intervjuer och jobb bara för att de är invandrare. Och, eller män eller kvinnor eller en viss ålder. Jag tänker att nej, men så är det ju inte. För att det är bara du liksom, men jag vet inte längre.
Nej, det är inte lätt. Det är inte lätt.
Jag vet inte vad vi kom in på. Men,
jag tänkte, vi ska surra vidare. Fastän tiden går ju otroligt. Men jag vill ju veta vad som hände sen.
En cliffhanger.
En cliffhanger. Men det tycker jag mina Patreon-lyssnare ska få reda på vad som har hänt med ditt liv efter polisyrket. Men det är kul, du säger att du ångrar inte i alla fall. Tycker att det var viktiga år hos polisen. Skulle du kunna ge några råd till någon som kommer ut idag? Ny, kanske känner, men jag är också lite naiv. Som Paula var när hon kom ut.
Ja, precis. Nej, men jag jobbar ju i skolan nu, i gymnasiet, och då brukar jag fråga dem, då säger jag, är det någon som vill bli polis? Jag säger dem, och då säger jag så här, titta på den tunna blå linjen på SVT. Om du fortfarande vill bli polis och du blir nyfiken av det, då ska du söka. Om du känner, fy fan, vad var det här för någonting? Då ska du inte söka. Så att jag som nybliven polis kan nu titta på den tunna blå linjen och se då... De som har blivit väldigt cyniska där. Vill jag bli sån? Eller vill jag inte bli sån? Och det är inte man ska sluta, men nästan prata om varför blir folk... Nej, men jag tänker egentligen att... Gud, låter ju jätteklyschigt. Nej, men alltså... prata, inte bara med poliskompisen, andra. Prata om vad du upplever och vad du känner. Och våga blotta dig, för att vi är ganska lika allihopa egentligen på ett sätt. Så har du känt en känsla, så jag lovar dig att du är inte ensam om den liksom.
Nej.
Och fokusera på det du kan förändra. Var glad över det lilla du gör. Var nöjd med det. Det räcker jättelångt.
Ja.
Ja. Gud, halleluja.
Nej, men det är väl kloka ord. Är det tunna blå linjen, är det bara den du har kollat på i polisväg?
Jag kan säga, jag har inte ens jag har kollat ett avsnitt.
Ja.
Sen gick hela systemet igång. Jag mådde dåligt direkt.
Vad gör du? Då kollar du inte på polisfilmer överhuvudtaget.
Det gör jag faktiskt.
Vad gör du på fritiden då?
Ja, vad gör jag på fritiden? Jag spelar handboll.
Ja. Så vet jag en annan grej att börja med lite grann också.
Ja. Ska vi spara den eller?
Nej, vi kan säga att jag har börjat köra lite stand-up.
Ja.
Kul. Det pratar vi vidare om.
Toppa.
Tack så jättemycket, Paula. En helt ny vinkel in kring yrket polis, att vara polis och jobba som polis. Tack så jättemycket.
Tusen tack för att jag fick vara med.
Tack för att du har lyssnat. Snutsnack är slut för den här veckan, men givetvis kommer vi tillbaks nästa. Bonusmaterial hittar du på patreon.com/snutsnack. Hittar du Paula och många andra. Men håll ut. Vi hörs om en vecka igen. Hej då.